Jag visste som sagt att jag skulle tala idag, att vi skulle ha nattvard, men jag visste inte så mycket mer. Så därför har jag funderat lite över nattvarden lite så där lite djupare. Det är ju nämligen så här att i nattvarden kallas ju också förbundsmåltiden. Det har ni hört allihopa, att det är ett förbund. I Bibeln betraktas ju äktenskapet som ett förbund. Men Gud har slutit förbund med sitt folk, alltså med folket Israel, gjorde ju han i gamla förbundet ett antal gånger. Och då tänkte jag så här, vi läser ifrån första Moseboks 15 kapitel och den 18 versen. Och berättelsen är följande. Det är att Abraham nu står inför Gud och... Han har ju fått ett löfte om en son, men han har inte fått någon son. Och då sluter Gud ett förbund med Abraham där han säger så här: Herren slöt då detta förbund med Abraham. Åt dina ättlingar ger jag detta land, ända från Egyptens flod till den stora floden Eufrat. Det är förbundstexten som Gud gav till Abraham. I gamla testamentet så slöt man ju såna här förbund lite nu och då. Det gjorde man det på ett speciellt sätt. När man hade kommit överens om förbundstexten, alltså den här texten där det står vad det handlade om, när man hade kommit överens om det, två parter, då slaktade man ett djur och så hade man en förbundsmåltid för att bekräfta att det här är nu vårat förbund. Nu är det här ett löfte eller ett avtal eller vad du vill kalla det. Och i det där avtalet så fanns det en avtalsed eller förbundsed. Jag vet inte, ni som skriver avtal på bilar och på fastigheter och vad det nu kan vara, om man lägger in någon förbundsed. Nej, ja det gör man nog faktiskt. Tänker att om man inte sköter förbundet och det här avtalet som man har ingått, ja men då händer ju någonting. Antingen blir man åtalad eller så får man vite eller så är det någonting annat, eller hur? Jag vet inte, jag skriver sällan avtal med folk, men ni som gör det, ni vet ju att när man skrivit ett avtal med en människa så finns det ju det. Den som bryter avtalet, den får någonting istället. Ja, som sagt, böter eller fängelse eller vad det nu kan vara för något. Beror väl på vad det är för avtal förstås. Eller så får man betala massa pengar till den man har brutit avtalet. Men i gamla testamentet när man slöt förbund, då slöt man ju förbunden mellan två parter, men också inför Gud. Inför Gud för att han var högre, större och för att han på något sätt blev garanten för att det här avtalet eller förbundet skulle hållas. Så då hade man en förbundsed. Och den lät så här. Så straffe nu, nu kan jag ju bara den gamla översättningen. Men, så straffe nu Gud mig framgent. Eller Gud må straffa mig om jag inte håller förbundet. Så lät den här förbundseden. Vad säger ni om det? Alltså Gud slöt förbund i gamla testamentet så här. Alltid med en annan människa eller med folket. Och så hade de en förbundsavtal så här som stod upprättat att det här är det som gäller. Och så fanns det då den här eden. Och så slöt man ett förbund. Tror ni att det här förbundet någon gång höll? Nej. Det var mycket böter som fick, som man tänker att man var tvungen att fixa till. Nej, människorna var ingen bra på det här, varken folket eller människorna eller de enskilda. Ja, Abraham var hyfsat bra på att hålla förbundet, men sen kom ju hans familj och den var inte så bra på att hålla förbundet. Och så här var det ju hela tiden. Man tänker ju när man har ett förbund med Gud och inför Gud så skulle man hålla det, men nej, det gjorde man inte. Så till slut bestämde sig Gud för att jag måste ordna ett förbund som är vattentätt. som inte kan förstöras och som aldrig kommer att bli utfäst något vite för. Och vad gjorde han då? Jo, han slöt förbundet med sig själv. Han tog den här förbundstexten, det vill säga: ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är liksom förbundstexten var: jag dör för hela världen. Och så sände Gud Jesus, som då är sonen som gestaltar vem Gud är. Och så blev det så att när förbundsmåltiden skulle ordnas så som den gjorde i Gamla testamentet, så blev ju inte bara förbundstexten uttalad av Gud, utan han blev själv också offret. Är ni med? Det som man i Israels folk tog ett djur och offrade som ett tecken på att man faktiskt hade ingått det här förbundet. I Nya testamentet så blir det ju Jesus som kommer och blir den där offret. Offret för att vi skulle få liv. Och då är det ju så att det här förbundet, det håller ju för tid och evighet. Eller hur? För Jesus gick ju den här vägen. Det var ju inte så att han inte var frestad under tiden. Det fanns ett antal saker som försökte fresta honom att inte gå i döden och bli offret. Men han var lydig in till döden, står det, in till döden på ett kors. Så han blev ju både förbundstexten, han blev också offret. Det betyder att offret, alltså försoningen, det som Jesus gjorde för oss, det blir vattentätt. Det innebär att när du och jag kliver in i detta nya förbund, då kliver vi ju in i det här rättfärdighetsrummet, som inte beror på att du och jag är särskilt rättfärdiga alla gånger, för vi har lite svårt med det. Men vi får kliva in i Guds rättfärdighet, för att han har ju gjort allting perfekt genom sitt förbund. Så nu ser ni ju att den här förbundstanken, den finns redan i första Moseboks, tredje kapitel tror jag. För där är det så att Gud dödar ett djur för att människan ska få kläder, något att klä sig i. Och sen kan man se det här återkomma genom hela Gamla testamentet. Och så i Nya testamentet så blir det ju Jesus som dör och blir det stora försoningsoffret. Och garanten för att det här förbundet håller. Så när du och jag firar nattvard idag, då är det ju det som gäller. Du och jag har klivit in genom att ta emot Jesus som vår frälsare, så har vi klivit in i det här rättfärdighetsrummet. Och där inne kan vi liksom inte försvinna utifrån om vi inte väljer att gå ut själva, förstås. För det kan vi ju göra. Vi kan ju säga tack och hej till Gud och så kan vi gå ut. Men rättfärdigheten beror inte på oss, utan det beror på vad han har gjort. Och då är det så här att det är Titus brev, ett litet brev som Paulus har skrivit. Det är inte så ofta man läser därifrån kanske. Men vi ska läsa ifrån det andra kapitlet och från den 11 till 15 versen. Så står det så här. Jag läser ur Nu-bibeln, så det kanske inte är riktigt samma text som finns där, men det är helt okej. Guds nåd har uppenbarats till räddning för alla människor. Vilken nåd? Försoningens, frälsningens nåd. Alltså Guds nåd där han gav sitt liv för människan. Det har inneburit nåd för oss. Så Guds nåd har uppenbarats till räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och till det begär som världen lockar med, och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den här tidsåldern. Medan vi ser fram emot det lyckliga hoppet att vår stora Gud och frälsare Jesus Kristus ska komma i sin härlighet. Han offrade sig själv för oss, för att köpa oss fria från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk. Ett folk som strävar efter att göra det som är gott. Det var inte riktigt samma, va? Men jag tyckte att det här var riktigt, riktigt bra. Mår ni bra? Ni ser lite trötta ut. Men jag tänker att det här är faktiskt riktigt viktigt. Jag tänker läsa det igen. Guds nåd har uppenbarats till räddning för alla människor. Inte för några särskilda som sitter i den här kyrkan eller i andra kyrkor, utan det står faktiskt Guds nåd har uppenbarats för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv, till de begär som världen lockar med, och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den här tidsåldern. Medan vi ser fram emot det lyckliga hoppet att vår stora Gud och frälsare Jesus Kristus ska komma i sin härlighet. Han offrade sig själv för oss, för att köpa oss fria från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk. Ett folk som strävar efter att göra det som är gott. På detta sätt ska du tala, uppmuntra och tillrättavisa med stor auktoritet. Och låt ingen se ner på dig, säger Titus. Jag tänker att Paulus försöker säga till Titus att den här förbundsmåltiden som vi nu ska ha, han har inte med den i texten, men den är ju så smart uttänkt att vi på ett väldigt enkelt sätt kan komma ihåg vad Gud faktiskt har gjort för oss genom sin försonande, sitt försonande liv och sin kraft. Och när vi kommer ihåg det, då hjälper det oss att leva ett liv. Inte ett gudlöst liv, utan ett liv med Gud. Och då tänker jag så här. Den viktigaste frågan för dig och mig är ju om vi som är Guds folk känner att vi behöver Guds nåd. Alltså en egenrättfärdig människa, en människa som tycker att jag är ganska bra själv. Jag behöver liksom ingen frälsning. Den människan har på något sätt redan talat om att den inte behöver Guds nåd. Men den som behöver Guds nåd, den är medveten om och rädd om nåden, så att man inte tänker leva ett gudlöst liv. Och det tycker jag är intressant. Det här skulle man kunna fördjupa sig mycket, mycket mer i. För det är nämligen så att hela tiden i vår värld idag så står kampen om våra tankar. Det är här uppe i tankevärlden som allting står. Det är till vår tankevärld som det kommer en massa värderingar, en massa strömningar, en massa tankar. Och du och jag har att ta ställning om vi tror på det som vi hör eller om vi tror på någonting annat. Julia, vad hette den där som du pratade om i bilen? Det finns en dokumentär som heter The Great Hack. Ni som har Netflix ska gå in och titta på den. Den handlar om hur stora företag försöker idag ta kontroll över vårt tankeliv för att vi ska handla som de vill. Och då gäller det ju, så gå hem och titta på den och bli lite rädd. För det kan man behöva ibland. Bli lite rädd att man faktiskt blir manipulerad. För det är ju så, och det här har vi ju pratat om många gånger, att Gud, han äger jorden. Eller hur? Han äger jorden. Det står på många ställen i Bibeln att Gud äger jorden. Den är hans. Han äger den och han äger folken som är på jorden. Men världen är ett system. Och det systemet, det drivs av djävulen. Det står det. Hela världen är i den ondes våld. Och när Jesus talar om vilka som ska räddas, så är det de som ska räddas ur världen. Därför är ju inte världen en fysisk plats, utan ett system. Ett tankesystem som försöker få oss att tro att Gud inte finns, att han inte bryr sig, att döden inte betyder någonting. Utan vad som betyder någonting, det är jag, mig och mitt. Eller hur? Jag, mig och mitt. Jag såg förra veckan att nu har vi fått ett nytt trosamfund i Sverige, nämligen ett Satans samfund som är registrerad hos Kammarkollegiet. Och när man läste om vad de vill, så är det jag, mig och mitt. Att jag ska få allt jag vill och göra vad jag vill och allt ska bli som jag vill. Men Gud, han säger till oss idag, låt inte det här lura dig. Utan ta Guds nåd på allvar. Och om du förstår att du behöver Guds nåd, så kommer det att hjälpa dig att inte leva ett gudlöst liv. Det förutsätter att man förstår det här, eller hur? Annars kommer det inte att fungera. För det står nämligen att det finns ett mål med att leva ett, inte ett gudlöst liv. Det står att den här världens, den som lär sig säga nej till ett gudlöst liv och till det begär som världen, hör ni nu, världen lockar med, och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den här tidsåldern, den personen, den är beredd tillsammans med allt Guds folk att göra gott. För vem? För jag, mig och mitt? Nej, för dig. Hängde ni med nu? Fast vi är lite trötta så här. Det har ju bara börjat nu. Det börjar ju nu. Att om du och jag bryr oss om livet, det nådefulla livet där Gud har gett oss vår, den rättfärdighet som vi behöver, då är vi beredda att faktiskt säga nej till ett gudlöst liv. Då genomskådar vi dem som försöker ta över vår tankevärld. Och jag har ju berättat om det förut, att när vår yngste son gick på gymnasiet, nu är han ju lite äldre än så, men när han gick på gymnasiet så gick han på en sån här estetisk linje på Huddinge gymnasium. Och där var alla så här svartklädda med vita ansikten. Och, ja, alltså det var ju alla sorter där. Han var den mest normala när de gick ut. Studenten, så stod han i en vanlig kostym. Så här. Alla andra såg helt annorlunda ut. Men i den här klassen så diskuterade man dödshjälp. Så en morgon när jag stod och borstade tänderna så hörde jag honom prata om det där på vid köksbordet, om att det är ju bra med dödshjälp. Så att den som är riktigt sjuk, den ska ju kunna dö om den vill. Och jag hör honom liksom surra om det där som de har pratat om i skolan. Och då tänker jag bara så här, nej men nu måste vi prata om det här. Så jag föreslog att vi skulle gå ner till tåget tillsammans. Så jag följde med honom ner till tåget och så började jag ställa frågor. Okej, Johan, nu är det så här. Vem ska ge den där sprutan? Vem är det som ska fatta det beslutet? Ja, det ska jag göra som vill själv. Ja, men om den inte har förmåga att göra det själv, vem ska i slutändan börja fatta de här besluten om vem som ska dö och inte dö? Och till slut, så efter mycket diskussioner, så kom vi fram till att nej, det kanske inte var ett sånt bra förslag med dödshjälp. Att någon skulle sätta sprutan i den som inte ville leva längre. Det är liksom ett sånt där exempel på hur tankar och olika värderingar kan ta tag i ens tankevärld. Och så börjar man tro på det. Men nu säger Paulus till Titus, tro inte på allt det där, utan tänk på den nåd som Gud har gett dig. Och det hjälper dig. Det lär dig att leva ett liv tillsammans med Gud. Så nu när vi ska fira nattvard tillsammans så ska du tänka på det. Att den här försonande kraften, den här stora nåden ifrån Gud. För du vet, du och jag, vi förtjänar inte. Inte jag i alla fall, du kanske gör det. Men jag förtjänar inte den nåd som Gud har gett mig. Det kan jag inte göra. För jag är bara människa, precis som du. Men den nåd som han ger oss, den lär oss att faktiskt hålla såna här tankesaker ifrån oss. Så att vi kan följa Jesus. Och syftet med det, nästa steg, det är att istället för jag, mig och mitt så handlar det om att göra gott för dig och för andra och för världen. Eller hur? Vi behöver inte vara så självupptagna. Och alla som på något sätt har börjat med att ge av sitt eget till andra, de kan aldrig sluta. Eller hur? För ju mer kärlek och ju mer man ger till andra, ju mer får man tillbaka. Men jag, mig och mitt blir till slut bara ensam. Ensam på jorden. Och det vet vi, att ensamheten breder ut sig. Sen vill inte människor vara ensamma, det säger jag inte. Man vill inte vara ensamma. Men hörni, man förstår inte den här tanken. Man förstår inte att den här värderingen kommer någonstans ifrån. Och konsekvensen av den här värderingen blir i slutändan ensamhet. Så, kära vänner, ett recept mot ensamhet, det är faktiskt att följa Jesus och börja ge. För när man gör det så får man bara mer och mer tillbaka. Och då tänker jag inte i första hand på materiella saker. Men man får vänner, man får sammanhang, man får faktiskt vara den man är. Och det känns alldeles viktigt. Så kära vänner, vi ska fira nattvard tillsammans. Men innan vi gör det så tänker jag bara att jag vill be en kort bön. Herre, jag tackar dig för att den här förbundstanken som finns i ditt ord, den är inte dum alltså. Den är på något sätt helt och hållet till grund för allt avtalslutande som finns, som är korrekt och schysst. Därför tackar vi dig för att den här nattvardsstunden är den här förbundsmåltiden när vi kommer till dig. Du som redan har fullgjort förbundet, du kallar oss till ditt bord. Och vi tackar dig för att vi idag får fira nattvard. Vi får fira förbundsmåltid. Och Herre, hur många gånger än vi har misslyckats så får vi ändå komma till dig. Och jag vill be för alla mina vänner som är här. Du känner dem precis, vilka de är. Du vet hur de har haft det i veckan som har gått. Och du vet precis vad de har tänkt och vad de längtar efter och vad de vill. Och jag ber dig, Herre, lägg dina händer på var och en som behöver. Den som behöver bli frisk, låter du bli frisk. Den som behöver få uppleva läkedom i sin själ, låter du läkedom komma. Den som behöver nytt hopp, den får ett hopp, Herre. Den som du vill ge någonting nytt, framtidstro och trots omständigheter, den ska du ge, den framtidstro den behöver. Herre, jag tackar dig för att du har inte gett oss modlöshetens ande, utan du har gett oss kärlekens, kraftens och självbesinningens ande. Och det tackar vi dig för. Tack för din välsignande nåd. I Jesu namn. Amen.